Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League drar igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen, så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Och hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Och som sig bör, så efter avslutad toppmatch på Tottenham Hotspur Stadium, så spelar vi in. Och Fabbe, innan vi kliver in på den matchen och alla andra som spelades i helgen, så vill väl du förklara ett och annat för Arsenal-supporterna. Du har ju fått lite besök i din DM-korg, har jag förstått så.
Ja, nej, jävlar, man märker att när det går bra för klubbar så blir det en viss svansföring av supporterna. Och fan, jag lyssnar på mig själv när jag pratar om det här med Arsenals transferfönster, och det var ju där de reagerade på hur jag pratade om Arsenals transferfönster, att de på något sätt fick det till att jag kritiserade det. Och det vill jag vara väldigt tydlig med, att jag tycker att Arsenal kanske är den största vinnaren i transferfönstret. Men det jag sa var att det går inte komma ifrån faktum att man gick bet på sina tre första val. Sen att de andra handsvalen varit jättebra när man sitter nu. Det är en helt annan femma. Men skulle man, vi säger att vi spolar fram 3-4 månader och man förlorar titeln till exempelvis Manchester City eller Manchester United som närmar sig igen. Ja. Så tycker jag ändå att man kan titta på det här fönstret och se att man gick bet på sina tre första val helt enkelt. Så det var där jag ville säga egentligen. Skulle jag som sagt säga en av den klubben som har gjort bäst business i januari av alla Premier League-klubbar rent ekonomiskt och sett alltså värde för pengar, så är det Arsenal. Så hoppas ingen missförstår mig igen.
Nej, men precis. Mudryck-värvningen, den är ju omöjlig framöver, men Caicedo lever ju faktiskt i sommar. Jag tror att Arsenal kan göra ett nytt försök där, men att det var nog rimligt att kliva av till den prislappen som Brighton ändå ville ha. Och Jorginho känns som en kanonlösning. Så det var en bra plan B ska jag säga. Men det hade de inte i sin gameplan här i lördags. Det fanns ingen plan B när Sean Dyche var tillbaka i Premier League. Men jag tänker vi tar den matchen lite senare och börjar väl med det som är dagsfärskt, nämligen det som hände i toppmötet mellan Tottenham och Manchester City. Vi tar det väl från början då och bara konstaterar att det var ett City som visste att Arsenal hade tappat alla tre poäng på Goodison Park. Här fick man ju verkligen en möjlighet att man är ju i allra högsta grad med en guldstil, men här fick man verkligen möjlighet att flåsa Arsenal i nacken inför mötet som ju är bara två veckor bort. Älvorna släpps och vi alla konstaterar väl att vi blir förvånade över att Kevin De Bruyne inte finns med i startelvan.
Alltså man känner väl lite så här som Martin Åslund tycker jag sa väldigt bra inför i studion. Man reagerar ju, och vi har ju även reagerat i den här podden, vad att det känns som att det håller på att knaka kanske mer än vad det någonsin har gjort under Pep. Alltså Pep har ju haft på något sätt två, jag ska inte säga kriser, men när spelet har hackat. Och det första är ju första säsongen när han inte fick till, han kunde inte kontrollera hur man vann andra bollarna för att det är så fysiskt spel i Premier League och så mycket spel uppe i luften. Och sen den andra säsongen är när han indirekt ska ersätta Fernandinho till Rodri på det centrala mittfältet när Liverpool krossar ligan när det blir pandemiavbrottet mitt i säsongen. Då är det mer att det har varit kvalitativa. Det har liksom varit över hela säsongen att man inte har varit up for it. Medan nu känns det som att mitt under säsong går man från att vara så jävla bra, och vi har beskrivit det som ett fusklag, till att de här först Cancel och sen vad vi har pratat med Foden och sen nu med KDB, och sen plus att resultaten inte ser bra ut. Så det, jag skulle nog säga att det är Peps största kris hittills. Men sen samtidigt som Martin sa, det har varit så svårt att ifrågasätta någonting han har gjort när han fortsätter vinna, men nu börjar det vara så att man nästan kan ifrågasätta honom.
Ja, det kanske är så. Annars konstaterar jag faktiskt att de möttes ju här ganska nyligen i mötet på Emirates, då slut, Emirates på Etihad Stadium. Det var ju torsdagen den 19 januari. Och det var nästan två identiska elver. John Stones startade den matchen, men han är ju skadad, så han kunde inte komma till spel. Och sen var det Gündogan istället för Bernardo. Annars är det faktiskt så att De Bruyne satt ju på bänken i den matchen också. Då tänkte man väl kanske att man ryckte ju på ögonbrynen. Men man kände kanske att det var någon form av vila. Phil Foden satt ju på bänken också. Men nu när han då bänkas på nytt då, i en bortamatch där vi vet att City, ja, men känner att nu har vi verkligen möjligheten att på allvar ta oss in igen. Jag blev förvånad. Sen är det ju som så att De Bruyne, han har ju varit svag sedan VM. Han gör ju en riktigt fin höstsäsong. Och ja, det har ju varit tydligt att han och Haaland har hittat varandra från första början. Sen gör han inget bra VM. Och vad det skulle få för påverkan på City-prestationen, det visste man inte. Man trodde väl att han skulle kunna skaka av sig det och vara tillbaka i sin roll i City, där han har varit en maskin under flera säsonger. Det är ganska sällan som De Bruyne har formdippar. Sen kanske man kan tycka att han i vissa stormatcher har försvunnit. Men nu har han faktiskt haft någon månad här där han inte gått att känna igen. Och det som skiljer Guardiola mot kanske andra tränare, och det har väl att göra mycket med att City har en större bredd, men det är att han sätter dem ju på bänken ibland och försöker att väcka liv i dem genom att visa på att det finns konkurrens här och att du måste spela bättre om du ska vara en given spelare i mitt lag. Och någonstans kan man väl köpa det ledarskapet, och att det är ett sätt att visa att här är varje plats att tävla om. Men man börjar ju också, när man agerar på det sättet, så börjar det spekuleras i media bland supportrar. Och det, ett problem kan bli, som är ganska litet, för det är ju fortfarande bara en månad. Jämför vi till exempel med Son i Spurs eller Salah i Liverpool, där pratar vi om en ganska lång period av dåligt spel, medan De Bruyne bara varit svag i en månad. Och det gör ju att det liksom börjar snackas, och KDB han zoomas ju in under matchen såklart. Och ja, jag vet inte hur han tacklar den här bänkningen, men jag tror inte han är särskilt nöjd, och han ser inte särskilt nöjd ut heller. Så att det, ja, jag vet inte vilket ben jag väljer att ställa mig på här, för att jag tycker ju också när han kommer in så visar han att han är svag.
Nej men som du säger, han är inte bra, det flyter inte, han gör konstiga saker. Sen samtidigt, det känns ändå som att han är den på det där centrala mittfältet som har bäst offensiv USP av alla som finns på planen. Och det hade väl varit en sak om City hade haft bra ersättare som är formstarka på den planen, men det här experimentet med att spela två anfaller bredvid varandra. Alltså Julian Alvarez är en världsmästare som startar för Argentina i VM, men att han får 90 minuter i den här matchen, han är helt, alltså Haaland är osynlig, men Julian Alvarez är helt osynlig. Att man vi ska inte ge oss på att försöka analysera Citys uppställning, för det är väl typ fem olika uppställningar beroende på vart på planen de har bollen, men de spelar verkligen med två anfaller bredvid varandra som man gjort väldigt sällan under Pep, och där tycker inte jag man får till det. Och det är där som det skaver på något sätt att KDB är bänkad, för hade det varit formstarka spelare, hade Foden varit i form, hade Gündogan och Bernardo varit i stekheta på formen och tagit hans plats på centrala mittfält, hade man inte pratat om det. Men nu när alla känns ganska formsvaga så blir det att man reagerar på det när han sitter just den här matchen tillsammans med den här backlinjen. Alltså från att ha släppt upp i början den här säsongen med Walker, Diaz eller Laporte, Stones och Cancelo, till att nu helt plötsligt en ordinarie Rico Lewis, Kyle Walker, Akanji och Ake. Alltså de har gjort det okej, okay. Jag har sagt det tidigare, men det är jävligt mycket sämre, det går inte att komma ifrån.
Nej, men det här är ju, de du nämner har ju blivit liksom nyckelspelare, och jag tycker att det vilar lite för tungt ansvar på en sån som Rico Lewis då, som ju ska vara ytterback när man inte har boll, och när man får boll så ska han kliva upp på centralt mittfält. Det är ju inte han som ska bära det ansvaret, och som du säger, alltså De Bruyne, Cancelo och faktiskt Foden har ju varit viktiga i den här typen av matcher. De är inte kvar i elvan, så det är klart att mycket av ryggraden har försvunnit, och jag är jättenyfiken på var den här säsongen tar vägen. City är stora oddsfavoriter när det kommer till att vinna CL-titeln. Mycket för att man har fått den här sista pusselbiten, och kanske att konkurrenter i framförallt då från Premier League är svagare. Men så som det ser ut just nu, det är inte tillräckligt bra. Jag tycker man inleder den här matchen på ett imponerande sätt, som alltid, som alla gör mot Spurs. De är aldrig,
jag skrev ju det till dig efter första 10 minuterna, när, alltså, Spurs får inte låna bollen, alltså, de har tendenser att skapa chanser, men de kommer inte till tokchanser. Men alltså, sättet City kontrollerar bollen på, alltså, skrev jag efter typ 9 minuter, alltså, hur kan något lag i världen ha chans? Hur kan City ens tappa poäng mot något lag i världen när de spelar så här? 3 minuter senare så slår Rodri den där bollen och 1-0 till Spurs, bara bam.
Ja, nej, det var ju, du vände på matchen lite där, för skillnaden tycker jag att så här, om man jämför med matchen som utspelade sig för några veckor sedan här, så klev ju City in med, eller Spurs klev in med 2-0 i halvtidsvila, men man kände ändå att det var ganska ihåligt, att det fanns verkligen möjligheter här med lite kvalitet att ta sig igenom. Det kändes inte på samma sätt så idag, för att jag håller med dig, City tar ju tag i den här matchen och trycker ner Spurs, men jag tycker att de känns betydligt mer kompakta idag, Spurs, och dessutom så när de börjar växa in i matchen får ju 1-0-ledningen också. Det är ju skönt att få första målet, för då vet ju Spurs också att nu kommer det vara ett City som blottar sig än mer. Men sen så även i första och andra halvlek så är det ju väldigt många omställningslägen som Spurs har, och hade ju faktiskt kunnat straffa dem ytterligare. Och ja, de här försvarsspelarna, Amis Akanji har varit en bra värvning, Ake har växlat upp, Rico Lewis har en strålande framtid, men det är ju inga världsklassbackar, och jag tycker att det är, som sagt, det är ett Spurs som nyttjar ytorna som finns där ute, och det är ju framförallt då Harry Kane som gör en, ja, men det är ju en makalöst bra insats från honom, alltså, vilken, det är häftigt att han får kliva förbi och ta det här rekordet som Tottenhams bästa målskytt genom tiderna. 267 kassar är det väl, alla tävlingar inräknat.
Ja, nej, men att han just gör det på hemmaplan också och mot City när vi segrar om. Jag kan tänka mig nu, jag ber om ursäkt för den här första 10 minuterna till alla Tottenham-supportrar som lyssnar på den här podden, att vi bara sitter och såg att Manchester City, vi måste faktiskt berömma Tottenham här, för fan vilken, ja, men vi har varit hårda mot Tottenham den här säsongen, men det här är en komplett insats mot Manchester City. Alltså, ja. man vinner rättvis som du säger, de här omställningslägena. Man vinner XG ganska tydligt. Harry Kane har ett superläge, gör 2-0. Jag tycker, fan, jag kände idag, alltså, så här, Dejan gör ingen supermatch, men jag blir stolt över att vara svensk när jag ser Dejan. Alltså, självklarheten, alltså, så här, manligheten, hur han står upp mot, ja, men kanske världens på pappret bästa lag. Alltså, vilken jävla spelare han är, Dejan Kulusevski, alltså.
Ja, han är verkligen bra. Han är ju bara lite, tänk om han hade varit lite snabbare. Alltså, det är ju några sekvenser där när man tycker att han skulle kunna trampa ifrån sin ytterback, men han, samtidigt så då kanske hade han tappat i bollkontroll, för den där bollen sitter ju klistrad runt hans vänsterfot, och han är så viktig för den här offensiven. Jag tycker även att Son, liksom, ju längre matchen lider, att han blir bättre, och att han är ju såklart, han trivs i den här typen av matchbilder när han får... När backlinjen står nästan vid mitt plan och han får ta långa löpningar. Han får ju tyvärr inte göra någon poäng här, men han är en bättre upplaga än vad han har varit tidigare. Så att Spurs gör en riktigt, riktigt fin insats. Och jag tycker även Höjbjerg och Bentancur, de har ju varit bra tillsammans länge. Men så kom skadan på Bentancur och man har provat Sarr och Bissouma där, och har inte funkat lika bra. De sitter ihop och gör det riktigt bra. Men det är klart att ett City som har så många nyckelspelare borta, och framförallt då mot dem på mittfältet, De Bruyne out eller på bänken. Det är inte, man känner inte igen City.
Nej, men det här som Höjbjerg och Bentancur, det här är ju en matchbild som pratar om. Vi pratar om att de har svårt att föra en matchbild Tottenham. Det här är ju, nu bara kolla på statistiken. Det är ju helt sanslöst att Manchester City har spelat på den här arenan 4 gånger nu och gjort 0 mål. Alltså det är ingen slump. Ja, alltså sett i tidigare matcherna kanske är lite slumpmässigt att de har inte fått utdelning till chanserna de har skapat. Men här har det ju, nej men Spurs gör ju en perfektion, en insats i perfektion. Och att Conte är borta, alltså den där assisten, det har ju satt taktiken tillsammans med Conte och coachar dem på ett fantastiskt sätt den här matchen och nej, jävligt imponerande och en, nej, men en bra avslutning. Men känslan jag har när man slutar den här matchen är ju verkligen att det här är Arsenals säsong. Alltså Arsenal gör en usel match på många sätt mot ett taggat Everton. Ett uddlöst Arsenal som inte skapar en enda direkt riktig målchans under 90 minuter. Men ändå så är man på något sätt, när man summerar den här omgången, så är man vinnare. Vilket tyder på att det är svårt att se att man tappar här.
Ja, men jag har tjatat om det länge att man ser ju inget lag varken liksom längre ner i tabellen, men det gäller även de som slås där uppe. Man ser liksom inget lag kunna gå rent bakom. Och när, som du är inne på här, Arsenal gör en platt match och den typen av insatser, vi får se om det följs upp av en svacka. Alla lag ska ju ha en svacka under säsong. Vi får se hur Arsenal studsar vidare här efter den insatsen. Men det är inte konstigt att det kommer någon sån insats helt plötsligt, utan nu handlar det bara om hur Arsenal tar sig vidare. Men City, de fortsätter att vara ganska bleka och det leder ju förmodligen till att de, trots att de kanske slår Arsenal här i något möte, kommer att gå på fler miner här under våren. Men för Spurs då, som vi pratade upp inför den här matchen, att den här våren kan ju, trots att vi har pratat om Spurs i så mycket negativa ordalag kring att det inte riktigt lyfter i spelet och ja, men Harry Kanes framtid, Contes framtid, stökigt på ledarsidan och många storstjärnor som, ja, men framförallt Son då, som inte har kommit upp i den nivån vi förväntar oss. Men det blir ju en riktigt fin vår här, eller det kan bli en riktigt fin vår ska vi säga, med tanke då på att man i högsta grad är med nu i kampen om Champions League-platserna. United ser starka ut, men nu är det faktiskt Newcastle som börjar svikta lite grann, och det är väl Valla där bakom hoppas och tror på att just Newcastle kanske ska, ja, men sluta leverera på den nivån som de har gjort här nu första halvåret av Premier League. Så att Spurs med mötet här mot Milan i februari i Champions League också, det kan bli trevligt.
Milan har alltså 0 segrar senaste 7 matcherna nu också, och ska möta Inter ikväll. Man känner knappt igen en spelare i startelvan. Och sen ska vi säga Newcastle, kommande schemat. Bournemouth borta, Liverpool hemma, Brighton hemma. Var visst uppskjuten. Och sen är City borta, och däremellan en cupfinal mot United. Så det är tufft schema för Newcastle. Så nej, det här kommer leva jävligt långt in. Och alltså Brighton också heta, men som du sa, du var inne på det redan efter man vann FA-cupen och när Kane gör det här otroliga målet mot Fulham, att nej, men vi minst förra våren Spurs gör under Antonio Conte. Det finns en höjd där, och nu har man fått in Pedro Porro som inte ens får spela den här matchen. Emerson Royal gör det jävligt bra mot Jack Grealish, ska sägas. Men nej, det finns kul att vara Spurs supporter idag.
Ja, och sen också äntligen när man tittar på den här bänken, så finns ju lite alternativ i offensiv väg, vilket inte heller har funnits. För Richarlison har ju varit skadad nästan hela säsongen. Det har ju blivit väldigt, säsongen har blivit väldigt sönderryckt för hans del. Nu kastas han inte in i den här matchen, för att de känner väl att de inte behöver det efter Romeros röda kort där också. Så blev det ju inte något läge att slänga in någon offensiv spelare. Och sen Danjuma kanske man säger. Han finns ju där att använda också, och gjorde ju en bra debut där mot Preston. Så att det finns lite alternativ om någon spelare skulle gå sönder, men också att kunna förändra vissa matchbilder. Så att Tottenham, nej, de är helt klart på G. Sen måste ju Romero börja lugna ner sig lite grann, tycker jag. Men alltså, den där typen av, visst, det andra gula.
Nej, men där blir han ju bortgjord. Där blir han bortgjord.
Men varför ska han inleda varje match med att ta en sådär ett idiotiskt gult kort? För att han ska behöva då spela med ett gult kort i bagaget hela matchen, det hämmar ju honom. Och det där var ju så fruktansvärt korkat inne på offensiv planhalva. Det är ju bara för att markera mot Haaland, det fattar väl jag också. Men i och med att han är så vårdslös i övrigt, så kan han inte ta ett gult så här tidigt.
han gör det väldigt ofta. Jag ber om ursäkt nu, men jag kommer gå till Lisandro Martinez som också är en argentinsk mittback som lever mycket på sin aggressivitet. Men han balanserar upp det så jävla snyggt. Han är aggressiv, men han är fortfarande jävligt slipad när han behöver vara slipad. Och det här skulle, Cristiano Romero blir inte en sämre fotbollsspelare. Han kan behålla sin aggressivitet och sin liksom grinta och vidrighet på många sätt, men fortfarande vara lite mer slipad i de här, framförallt liksom i första halvlek efter de där 20 minuter mot Holland. Det är så jävla onödigt när du är den spelartypen i den här matchen, och det var ju så nära att man får betala för det, så där får han skärpa sig.
Ja, det var ju tacksamt att det gula kom så pass sent, så att City, nej, de hade inte tiden helt enkelt att vända på den här matchen. Men ja, vi får se här då, hur båda lagen tar sig vidare från det här då. Vi närmar oss som sagt toppmötet på Emirates, och då måste City komma upp i en bättre nivå. Och nu, jag vet inte, vad tycker du han ska göra med De Bruyne liksom? Ska det bli en bänkning till här i nästa? Ja, men då kommer det börja snackas igen. Alltså då har vi ju Cancelo, Foden, Gate på nytt, fast med en ännu större spelare.
Alltså det som ska bli kul att se, jag vet inte om det var någon studie eller om det var på Twitter jag läste det, att typ analysen var att de gångerna KDB har bänkats har varit när man möter en treback. Nu möter man två klubbar, man möter Villa och Arsenal som spelar med fyrback, så om det är någon bara taktiska skäl, om det är en petning, det tycker jag vi får se. Men just att han valde att bänka KDB mot Tottenham som spelar med den här 3/5-backen på Etihad, och sen nu gör det igen. Sen får vi se nu när man möter Villa och Arsenal, så tycker jag att man kan analysera det tydligare efter det.
Ja, det handlar om att få igång honom här nu så att man har honom i form. Jag ser ju också att Haaland får ju ingenting att jobba på heller. Nej, han är ju, gjorde ju en ruskig match mot Wolves, men utöver det så har ju Haaland inte gjort lika många mål efter VM. Och det har säkert att göra med att De Bruyne inte har varit fullt lika bra. Men du, vi släpper den matchen.
Ja. Nej, jag måste bara säga en sak med Erling Braut Haaland. Vi pratar ju om att, eller vi har sagt, och många pratar om att det här värvningen är för att vinna Champions League. Kollar man Haaland på bortamatchen den här säsongen, Anfield, Old Trafford, Stamford Bridge och Spurs Arena, 0 mål. Jag lägger ingen värdering i det, men jag nämner det.
Ska kritiken börja komma nu här mot norrmannen, tror du?
Nej, men 24, det kanske blir intressant att se. Ja, nej, men det blir intressant att se. Se att man nu är Atletico Madrid som är bäst i världen på att parkera en buss och åkte ut Champions League redan. Men börjar man ställs man mot Tottenham i Champions League, det är ju då han ska avgöra, och då måste han kliva fram i de här matcherna även på bortaplan. Så vi har ögonen öppna på vår kära norrman där borta i Manchester.
Ja, men sen också då, han är svag. Cancelo var otroligt viktig från backlinjen. Han, man kan säga vad man vill om Rico Lewis, ser jättebra ut, men Cancelo, när han var som bäst, var en nivå upp. Han kunde från olika positioner vara med och luckra upp låga försvar. Och sen framförallt Phil Foden. Nu är inte han med i truppen, och det pratas väl om att han har någon skada. Vet inte om det stämmer eller om han är bara svag på träning.
Jag tror han var sjuk, sa Pep. Hade åkt hem till Manchester. Det kändes ju som att han hade åkt ner till London, men sen åkt hem till Manchester. Jag fattar inte riktigt. Men det får vi också se.
Ja, för honom måste ju också trumma igång. Alltså det är Citys bästa ytter. Och ska City kunna vinna fler titlar, eller vinna någon titel, så måste ju faktiskt han komma igång också. Ja, vi får anledning att återkomma till City, och så får vi se om Pep får igång sin spelartrupp. Jag kollade faktiskt på Nottingham Forest Leeds här under lördagseftermiddagen också. Gjorde du det?
Ja, det gjorde jag. Det vart en liten napp på en kvart i andra halvlek, men den kollade jag absolut på. Jag tyckte att det var en liten fin smakamatch. Alltså klassiskt brittisk. Den hade något, eller vad säger du?
Absolut. Alltså intensitet och nerv. Två lag som vi förväntar oss. De ligger ju redan nere vid strecket och kommer nog att vara där också när vi närmar oss omgång 38. Men ja, matchen slutar 1-0 till Nottingham Forest, men jag tycker väl att det är Leeds. Det är märkligt här att man inte lyckas göra något mål, och kanske då att man får tillskriva den här segern till nyförvärvet Keylor Navas från PSG, för det är en jäkla fin första match han gör. Gnonto har ju otroligt många lägen, framförallt i första halvlek, Men Navas, jag ska inte säga att han står på huvudet, men han gör ett par riktigt, riktigt fina räddningar och håller Nottingham Forest kvar i matchen. I andra halvlek lugnar det väl sig något. Jag tycker Leeds står för en ganska svag forcering och ja, men får inte riktigt det här trycket. Moreno som nu missar 2 månader, det är ju en jäkla smäll efter att fönstret har stängt igen. Nu har visserligen Leeds gjort en hel del värvningar, men han har ju varit deras bästa spelare, gjort 10 kassar. Och ja, men han är superviktig, hade varit riktigt fin i den här typen av match. Bamford är ju inte, alltså, han gillar ju lite mer omställningsspel och ja, men behöver lite ytor. Här är ju Forest ganska tajta och tråkiga bakåt. Men Moreno saknas och Navas, som sagt, det han får de lägena som, när han sätts på prov så gör han ett par bra räddningar. Så att, Leeds orolig kring deras framtid där.
Ja, nej, man är typ nästan inte Leeds känns så, alltså sen man sparkar Bielsa och den här amerikanska satsningen, det känns som att man inte, man bryr sig inte om dem, de bara är där och de har legat och skvalpat mellan så här 14 till 17 och sen går de upp och sen känns det som att man löser och nu är man där nere, alltså på riktigt samma poäng som Everton är plötsligt. Sen Nottingham, Steve Cooper ska ju ha, nej men cred och ledningen att man gav honom ett nytt kontrakt när det blåser som mest. Nu är man uppe på 13 plats i ligan, sen med den rulliansen och de pengarna man har spenderat ska man såklart vara det, men just att man satsa på en tränare som har tagit upp dem. Jag tycker ändå att det ska premieras när det lyckas. Det betyder inte att det lyckas, men det har lyckats än så länge i alla fall.
Ja, det är så sjukt många spelare att de fortsatte med att värva så, ja, men nästan lika många spelare här i januarifönstret. Nej, inte riktigt. Det var väl typ 20
i augusti. Jag var inne på Transfermarkt och då ska dock, jag orkade inte räkna bort det för jag räknade igenom och då var det så här, vilka som kom tillbaka på lån också. Sen förra säsongen, alltså som har kommit in i truppen, 39 spelare. Alltså det är helt sjukt. Sen kan det vara lite junisar som har kommit tillbaka till lån, men ändå det säger någonting om någonting.
Men också häftigt att de tar målvaktsfrågan på så stort allvar. Din Henderson ska vara borta i månad, va?
Ja, något sånt. Ja, men man idiotförklarar ju på något, eller idiotförklarar, man höjde på ögonbrynen när det kom igenom, men sen samtidigt så ser man här, ja men det kan ju avgöra den här matchen och det är sådana här små marginaler som kan avgöra om man hänger kvar eller åker ut, och man litar uppenbarligen inte på Wayne Hennessy. Han är direkt dålig mot United i det här dubbelmötet i Ligakuppen, så det, efter en match så får man ge Nottingham rätt för att man har satsat på den här lånedelen. Sen undrar man ju Navas, så det känns så helt plötsligt att ha tränat med Mbappé, Neymar, Messi och sen så, nej fan, nu är Nottingham, ska köra med Danilo och vad fan är det mer för Willy Bowley ska skjuta skott på mig. Ja. Det är stökigt.
Ja, det är klart att det är ett steg ner, men samtidigt får han känna sig lite het och aktuell och viktig för ett lag här i slutet av karriären, och förmodligen får han behålla samma lön också, för det är något de har, så är det ju pengar på Premier League-klubbarna. Ja, sjukt viktig seger för Forest. Leeds, Det kanske blir som så att det är nästa lag på tur att sparka tränaren. Det känns som att ska något av de här lagen där nere som inte har gjort det är ju väldigt många som har gjort det redan under den här säsongen. Ska man sparka en tränare så är det ju nu. Alltså vänta 10 omgångar, då är det nog för sent. Ska man kunna få in någon som kan förändra saker och få lite tid på sig, då bör det nog ske här under februari månad. Så vi får se vad som händer. Med Jesse Marsch, vi tar oss till lördag som var den stora dagen i Premier League med väldigt många matcher. Då kan vi väl börja med 13:30-fighten och Everton mot Arsenal. Sean Dyche var tillbaka i Premier League och givetvis så får han effekt direkt. Och det var ett märkbart svagt Arsenal. Men samtidigt tycker jag också att det var Everton som gjorde dem svaga. Det är ju på... Ja, men det var ju som att se gamla Burnley. Alltså otroligt aggressivt och tajt försvarsspel. Jobbade, ja men det är ju lite av en, alltså nu var ju, ja, vi får ju lyfta fram det igen då, eftersom vi nämnde det sist här då, med Tarkowski och Dwight McNeil. Ja, det, jag måste väl få hämta hem den då, eftersom vi pratade om det. Men också att jag tycker att det finns ju inslag av spelare här som har kvaliteter i defensiven och som verkligen kan anamma Sean Dyches spelstil. Jag tänker på Onana på mittfältet och även Conor Coley som är ju en lojal spelare. Simos Konan startar på högerkanten. Nej, men liksom, med en ny röst där man förmodligen pratar om att nu ska vi vara 11 gubbar på egen plan halva och se till att krympa varenda liten yta. Det det visade sig, det var ju spelarna beredda att göra, och Arsenal kom ju, hade ju lite lägen, men det är inte, det var inte det Arsenal som man har lärt känna under den här säsongen.
Men kan man läsa in något i det här? Alltså vi brömde ju på något sätt Arsenal för att man halvroterat står upp bra på Etihad, men fortsatt tidigare under säsongen hade man, man hade en förlust mot ett direkt svagt PSV. Eller man roterade när man redan hade avgjort gruppen mot ett PSV som slogs för Nürnberg Klorsen mot United när Thomas Partey borta. Nu har man ändå två raka förluster, man har två raka nollor. Kan man läsa in något i det här? Brentford väntar på hemmaplanet, jävligt hett Brentford måste vi säga, och därefter är det match mot City. Är det nu liksom Arsenal för första gången den här säsongen ställs på prov rent psykiskt, alltså så här, vilken mentalitet som finns i den där truppen, och det nu liksom man skiljer agnarna på vetet om man ska ha chans att vinna den här titeln.
Ja, men det måste man väl säga, eftersom Arsenal, de har ju förlorat två matcher i år i ligan, och det är ju mot, tidigare var det väl Newcastle, va?
United
såklart. Det var faktiskt inte
kryss mot Newcastle.
Bolla upp en smash, det var kryss mot Newcastle. Nej, men och det är ju liksom så här, att åka till Old Trafford och förlora, även om det var tidigt på säsongen, men det är ju inget man skäms över, utan det känns väl ganska rimligt att det blir så. Men däremot nu då, när man har haft en sån lång rad utav matcher där man inte har en förlust, samtidigt också som det är såklart för varje vecka som går verkligen pratas om att nu kommer ni ta titeln. Fin insats här mot City, men det var torsk. Men då är det såklart, när man åker och möter ett Everton som ligger i botten och varken gör mål eller får med sig poäng hem, det är klart att det nog i den där unga truppen funderas lite grann. Samtidigt som jag tror att de också är medvetna om att, alltså, det är inte så att de kommer gå, alltså, jag tror inte de hade räknat med att de skulle spela hela våren utan att förlora fotbollsmatch och att de skulle nå 100 poäng, utan jag tror att de är ganska förberedda på att det kommer komma mentala prövningar. Och just i den här matchen då, med det här Jack Leverton som kliver ut som blodhundar här, det är en tuff uppgift. Man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig heller. De är ju, även om man har mött Sean Dyche Burnley tidigare, så vet man inte riktigt vilket typ av lag som kliver ut på Goodison och en het hemmapublik. Det är en tuffare uppgift än vad tabellen visar. Och jag tycker att Sean Dyche får ju, och Everton får ju matchen precis dit de vill. Och då tänker man, men det slutar väl 0-0. Vi tar med oss en pinne och går vidare. Men så givetvis då så fixar Tarkovsky av alla. Så många gånger han har gjort det för Burnley också. Det är väl klart att det är han som skickar in 1-0.
Ja, nej, men det är en häftig match, och det är som jag sa, alltså Everton medgång framförallt på hemmaplan, är ett bra lag. Nu blir Merseyside derby på måndag, så det blir kul att följa det här Sean Dyche Everton, för som sagt, den här elvan är inte dålig, och känslan nu, vi har ju redan räknat ut dem. Southampton och Bournemouth ligger 20 och 19. Vi har sagt det länge, alltså de är ute. Det är på något sätt Everton och Leeds kommer fan slåss om den sista platsen, här känslan. Det är i alla fall min känsla. Det blir ingen hög odds, jag sticker inte ut hakan direkt. Men,
nej, men jag tror så här, nu kanske många tror att det är Everton som kommer börja flyga igen för att de har en bättre trupp än vad de har. Jag tror inte det. Alltså, jag tror att nu fick Sean Dyche, han krämde ut allt vad han kunde av det här laget. Men det är fortfarande ett lag som har väldigt mycket brister. Och det är en sak att de är lojala till matchplanen i den här typen av matcher. Jag har svårt att se hur de ska kunna föra fotbollsmatcher mot sämre lag. Även om man har Calvert-Lewin där uppe på topp, men det var ju väldigt länge sedan han gjorde mål. Jag tror att Everton går en tuff vår trots allt till mötet, eller det är väl inte en allt för vågad gissning, men
fan vad vi sticker ut haken här.
Men jag tycker bara att man får inte ta den här, det tror jag i och för sig ingen gör, men jag tror inte den här tre poängen betyder att det blir en studs uppåt i tabellen här. Men såklart, tre viktiga poäng för dem. Arsenal, stor besvikelse. Ödegaard försvann helt, tycker jag. Och Thomas Partey klev ju av i den 59. Han har väl haft någon skada.
Han var ju tveksam den här matchen också.
Ja, exakt.
Det får se som var.
Precis, han gick inte att känna igen. Martinelli har varit ganska svag, tycker jag, mot slutet. Det kanske är Trossard som tar över den här platsen ut till vänster i nästa match mot Brentford.
Ja, nej, men det är känslan tidigt utbytt nu om det är tre matcher i rad. Trossard har sett pigg ut, kanske inte den här matchen, men mot City startar nu, och inhoppet mot United tycker jag var bra. Så det skulle inte alls förvåna mig om Trossard startar här, för Martinelli är den som, nej, men som har stuckit ut på ett negativt sätt om vi tar efter VM i det här offensiva Arsenal. Så det tror jag absolut att vi får se en förändring.
Sen tycker jag också vad man skulle kunna prova, det är ju att få in Tierney ute till vänster igen och kanske upp med Sinchenko och vila Xhaka i någon match. Alltså Tierney, alltså nu, alltså Xhaka och Sinchenko, de delar ju på den där, de alternerar verkligen, de byter plats med varandra ganska ofta. Sinchenko blir ganska centrerad, men Tierney har inte spelat på länge, har ju tappat den där platsen helt och hållet, men han bidrar med lite annat typ av ytterbackspel när han spelar. Kanske att man skulle kunna prova honom också. Nu pratar vi som om det vore någon kris här i Arsenal, men jag kan tänka mig att det kan vara intressant i vissa typer av matcher att få in andra typer av spelare. Men ja, Brentford nästa, ganska skön match. Visst att Brentford är på G, och de har ju absolut stökat till det just mot topplagen i år också. Men hemma på Emirates, ganska skön match att ha emellan här innan man möter City. Hade man klivit på City direkt här nu, då hade det känts lite obehagligt, även om City också då har lite strul för stunden.
Krismötet på Emirates hade fått det till.
Ja, nej, vi får en förlust till där, och då kallar vi, då kommer vi prata upp den
matchen.
El som det. Ja, exakt. Du, vi tar oss till 16-0-matcherna, och då får vi väl börja med att prata ditt kära Manchester United. Och innan vi pratar om själva matchen som utspelades på Old Trafford, så får vi väl ta elefanten i rummet här. Mason Greenwood, den så otroligt talangfulla anfallaren, han har ju varit misstänkt för, ja, men vad har det varit för anklagelser? Är det våldtäkt?
Alltså det är väl våldtäkt, mordhot och även misshandel. Så de tre som jag har förstått det, och där har ju alltså han, det är ju ungefär ett år sedan som han arresterades, och nu i, om det var i torsdags kanske, så gick ju Manchester Police ut och sa att utredningen är nedlagd för avsaknad av bevis, och han är friad från alla misstankar.
Sjukt, alltså jag har inte följt efterspelet särskilt noga. Det har säkert du gjort, men jag minns ju och tog del av vad som släpptes på sociala medier då från den här, från hans ex-flickvän, och det kändes ju som väldigt kändes som tillräckliga bevis.
Exakt, och det är det här som är så problematiskt i det här, och det är jävligt svårt att prata om på ett bra sätt, men jag ska göra mitt bästa. Alltså det som ger de här bilderna, det går inte att få bort från att man har sett dem. Det är en inspelning när han försöker tvinga sig till sex, man ser bilder när den här kvinnan är misshandlad och har stora sår i ansiktet, och det som är mest problematiskt för mig på något sätt, eller mest problematiskt, det som är en stor del av problematiken här, är att det som gör att utredningen läggs ner är att ett nyckelvittne har dragit tillbaka sitt vittnesmål. Och om man får vara cynisk, så har det kommit ut rykten om att Mason och den här tjejen är tillsammans igen, och att hon är det här nyckelvittnet som har dragit sig tillbaka. Jag som Manchester United-supporter, jag till att börja med, så jag är inte avundsjuk på Manchester United som ska ta det här beslutet vad man ska göra med Mason Greenwood. Men som supporter, så jag tycker att det finns ett jävla läge här nu, efter framförallt vad som har hänt med hela Ronaldo-situationen, hela Ryan Giggs-situationen, att gå liksom längst fram och vara ett föredöme, att liksom visa vi är en klubb som tar avstånd från allt sånt här. Finns det en promillemöjlighet att han är skyldig till det han anklagas för, så se upp kontraktet och liksom gör rätt sak för en gångs skull. För det är fan dags att en fotbollsklubb står upp för kvinnor i den här situationen och gör rätt. För det skulle vara ett så jävla fuck you till vissa andra klubbar i den här ligan också. Så jag hoppas verkligen att Manchester United väljer att göra rätt. Sen tycker jag att man har agerat exemplariskt på alla sätt. Man har sagt, man har inte lagt sig i polisens utredning, och man har sagt nu när han har friats att man kommer göra en egen utredning. Så jag har fan ingen aning om vad som kommer hända. Men jag lider med Manchester United som behöver ta det här beslutet. För på många sätt blir det fel vad man än gör. För Det är ju på något sätt en problematisk värld när man som privatperson eller som företag ska ställa sig över lagen. Jag vet inte, det är så många kryphål på många sätt, men nu pratar jag utifrån vad jag känner som medmänniska och som supporter för Manchester United.
Ja, men snyggt tycker jag. Och det, man har ju väldigt svårt att kunna liksom... Jag vet ju vad man säger, att jag är ingen dömd, så jag är en fri man och ska ju accepteras på samma sätt som alla andra. Men efter att man, vad man tog del av förra året, så är det ju väldigt svårt att göra just det. Och det är såklart en jobbig situation för Manchester United. Men jag har ju väldigt svårt att se honom spela fotboll i den klubben eller i någon annan Premier League-klubb för den delen heller.
Nej, jag vill ju hoppas det. Och det är där som är så, en ytterligare sak som man måste nämna så här. Det var ju en svensk spelare som spelade i IFK Göteborg. Han hade väl ett halvår kvar på sitt kontrakt när det kom ut att han hade gjort saker åt samma håll för tidigare i sitt liv. Det är så mycket lättare när det är en ålderstigen kille att ta rätt beslut då. Nu pratar vi innan det här hände, en av världens största talanger och högst värderade fotbollsspelare i världen. Alltså miljardvärde, vilket gör hela situationen ännu svårare. Hur vidrigt det än är, så pengar spelar roll. Och det som vi kommer att få se nu är ju att United kanske inte ens kommer kunna se upp det här kontraktet för att man bryter mot lagar då, eftersom han rent krasst inte är dömd. Så nej, det känns som att det kan bli smutsigt. Jag hoppas att det sköts smidigt, men det känns som att det kan bli smutsigt.
Mm. Men du, vi tar oss till fotbollen då. Och det blev 3 nya poäng som det brukar bli på Trafford. Men det var väl ingen klockren insats rent spelmässigt?
Jag tycker Palace är dåliga. Jag tycker United kontrollerar den här matchen utan att övertyga. Första halvlek är ganska tråkig, en tidig straff får de som Bruno sätter. Och sen 2-0 är ju, det är kanske det snyggaste målet United har gjort i år. Men en dag på jobbet fram till situationen som vi kanske måste komma in på. Och som sagt, Palace är riktigt dålig i den här matchen, måste jag ändå säga.
Ja, det håller jag med om. Vad har hänt med dem? Men det är alltid så här med Palace. Man tycker de förlorar varenda fotbollsmatch. Och så tittar man till tabellen, ligger de alltid i mitten. De är aldrig hotade av någon nedflyttningssträck. Men de har varit dåliga länge nu. Och även om det blir dramatik i slutet av matchen ändå. De får 2-1 målet och United är en man mindre. Men de för stunden så är de inget lag som kan... störa jättarna. Det har vi ju exempel på flera lag som kan, men Crystal Palace är inte det för stunden. Jag tycker att United gör en, men det är väl en okej insats, men man har förväntat sig, eller man har lärt känna att United som för dagen är bättre. Men Casemiro då, rött kort, hur uppfattar du situationen?
Alltså, kommer jag framstå som dum i huvudet om jag argumenterar en promille att det inte är rött, eller?
Nej, men alltså... Ja, men då kan väl jag göra det.
Jag känner ändå att du tvekar.
Jag fattar att man tar upp det röda, för det är ju sliptag liksom. Men sen när man sätter det där, jag får ju upp det i mitt flöde hela tiden. Jäklar vad det har kommit upp olika vinklar på den här situationen. Och han är ju så dum, Casemiro, för att han vill ju, det är ju inget sliptag egentligen. Det är bara så han håller den här Will Hughes liksom. Han hade lika gärna kunnat hålla honom, klappa honom, liksom hålla i tröjan, axeln liksom. Eller tröjan. Men han väljer att liksom, och det är väl kanske också ett sätt att vara lite mer hotfull i, men han, det är ju verkligen inget stryptag på honom. Alltså han tar ju inte i, men det har väl ingen betydelse här. Men det är fruktansvärt idiotiskt av honom, för han sätter United i en fara. Och nu blir han ju dessutom avstängd i 3 matcher, kommer vi få spela ligacupfinalen då. Men
det var första jag gick in och kollade, kan jag säga.
Ja. Men vadå?
Det är 3 bra matcher på pappret. Det är ju Leeds hemma, borta, Leicester hemma. Men det jag känner här, jag kan köpa utvisningen. Han gör bort sig. Han är idiotisk, men alltså VAR måste sluta döma på stillbilder. Alltså då, när du ser den här, när du ser Casemiros aktion i realtid, eller när du spelar upp allting, hur snabbt det går, då ser man som du säger, alltså han menar ju inte, han ska hålla fast honom liksom, och det är onödigt idiotiskt, jag köper det röda kortet. Men sen kollar man Ayus aktion på Fred och kollar det i realtid. Där pratar vi hand, liksom ta stryptag med en hand, alltså aggressivitet, alltså på en helt annan sak. Och sen tycker jag Andrew Mariner är ett jävla skämt till domaren i den här matchen. Och sen är jag börjar bli, nu kommer nu klassiskt United som tycker att man har domare emot sig, fast alla tycker att det är tvärtom. Alltså efter den här offside-situationen mot Manchester City, så är det först den där straffen som McTominay ska ha mot Crystal Palace som kostar oss segern. Vi har bland de sjukare straffar vi inte får när Weghorst blir nersparkad mot Nottingham nu senast. Och sen så, ja men känslan när Andrew Murner ska ta den här straffen på Hansen på Will Hughes i första halvlek, alltså de vill verkligen inte ta den. Och sen är det situationen med Sabitzer när vi har en kontring till att göra 3-1 den här matchen, den här röda kortet. Fan, jag vill inte raljera på domen, men gjorde jag det. Fan.
Ja, det får du verkligen göra. Men jag reagerade väl inte. Alltså, det är verkligen en sån där sak som man, när man är supporter av ett lag, då lägger man ju, ja men då fäster man ju större vikt vid just domarens insats. Jag tyckte väl kanske att han, nej, han måste ju visa upp det röda. Jag väljer att skylla på Casemiro. Övriga situationer, det får väl stå för dig. Men vad känner du kring att Martial har gått sönder nu igen då, och att det blir Weghorst som kommer att spela där uppe?
Nej, men jag är så jävla trött på Martial. Alltså sälj honom, riv kontraktet. Alltså jag skiter i om att han är bra och vi vinner matchen han spelar. Jag orkar inte se honom. Alltså det har gått så långt. Alltså man kan inte ha en spelare och förlita sig på en spelare med den skadehistoriken. Sen Weghorst gör väl kanske sin sämsta match i United-tröjan den här, och visar väl att han kanske inte är på den nivån. Det visste man väl hela tiden, men det kändes extra mycket nu. Så det där blir ett sätt att lösa. Sen blir det ännu mer intressant hur man löser Casemiro. Det finns ju väldigt många olika lösningar. Vågar man spela med Sabitzer, som jag tycker så jävligt bra ut när han hoppar in? Vågar man spela med honom och Fred i en sittande och sen Bruno offensivt? Ska man, Erik ten Hag har öppnat för Vigge hoppat in på defensivt mittfält senaste två, men det är en annan sak att spela 90 minuter som sittande mittfältare när man aldrig har gjort det. Det finns väldigt mycket olika frågetecken, för det har inte funkat med Fred och McTominay på den här i de senaste 4 åren. Så det ska bli kul att se mot Leeds. Redan på onsdag blir första testet. Skönt att det är på hemmaplan.
Jag tycker att United, det pratade du väl om även i matchen mot Arsenal, där vi tyckte att vi berömde Arsenal för att de har en 11 ganska jämna spelare. Det är lite ojämnt på vissa positioner i United. Alltså Rashford absolut världsklass just nu. Jag tycker Bruno Fernandes är ja, men nästan på den höjden, på den nivån som när han kom. Casemiro är fantastisk, och sen finns det flera bra spelare i den där backlinjen. Men Weghorst håller ju inte för den här typen av lag. Möjligt då att man, jag förstår tanken med värvningen, med att han skulle då kanske kunna slängas in vid forceringar och annat. Men samtidigt visste man ju också om Martials skadeproblem, så kanske att man borde ha satsat lite mer på den positionen. För att
om Martial borde haft kvar Krickan.
Ja, nej, där agerade man väl rätt. Men man borde väl kunna hitta någon annan form av någon annan spelare som passar bättre in, vad vet jag. Och jag tycker även att Anthony, jag fortsätter att störa mig på honom. Jag säger också, jag blir förbannad på hela den här situationen.
Hur mycket är det utseendet? Alltså, för vissa United-supportrar på Twitter som liksom, jag vet inte om det är så här att man bara vill försvara honom, men pratar om att ja, men allt går inom honom på den kanten. Han är bra på att liksom transportera bollen, han är okej i försvarsspelet, han tappar inte bollen, han fixar frisparkar vid rätt läge. Men det är något med hans utseende. Så, han är så jävla svårälskad.
Ja, men det håller jag med om. Att det är emot honom såklart när man ser ut så där. Och spelstilen också, du vet, att transportera boll ut till hörnflaggan för att där hålla på med sina trollerikonster och utan att det händer ett smack. Men du också, nu är jag ju jävligt hård mot honom, men jag tänker vara det. Den här situationen som leder till att Casemiro tar det där röda, det är ju på grund av honom. Att han håller på att bråka, ja, där ute och flyger ner i reklamskylten.
Ja, men alltså han provocerar ju så att han blir nerknuffad. Och sen så går ju spelarna in och försvarar honom. Ja. Och sen typ situationen är typ över, då ska han upp och bråka. Och det är då alla kommer. Han gör något för mig som jag inte tycker om.
Nej, men så nu är man är jätteglad att Gino Sancho är tillbaka i truppen. Att han mår bättre som människa. Och förhoppningsvis så är han betydligt bättre som fotbollsspelare än vad han har varit tidigare också då, att han börjar hitta tillbaka till Dortmund-formen, för då kommer ju inte Anthony ha en suck, och då får ju United ytterligare ett offensivt vapen. För jag kan tycka ibland att man blir lite, ja, men det blir lite väl mycket att Bruno och Rashford ska leda det här laget, och herregud, de gör ju det. Rashford, det går inte att stoppa honom.
Nej, han är helt fenomenal, och Bruno, som du säger. Jag tycker Bruno visar ledaregenskaper efter utvisningen. Och jag tycker Fred ska ha cred den här matchen. Får mycket skit, men den här matchen är han bland de bättre på plan över 90 minuter och är precis överallt. Jävligt skön seger. Och får jag bara prata som supporter, så det är fan inte ofta City, Arsenal och Liverpool torskar och United vinner. Så riktigt jävla skön helg.
Vad drömmer du om nu?
Får jag säga ibland? Vad sa du?
Ja, absolut, det får du. Men vad drömmer du om nu på nätterna då? Är det...
Nej, men vet du vad som är mest irriterande? Det är om... Nej, jag ska inte säga. Jag kommer låta som en bajare.
Ja, det.
Okej, jag kör. Alltså, hade matcherna mot Palace och Arsenal varit en minut kortare, då hade ju alltså vi varit på samma poäng som City och 5 poäng bakom Arsenal. Mm. Nej, det är så jävligt irriterande.
Ja, men det finns nog några sådana poängtapp för City också, va? Vi tar oss till ett lag som mår betydligt sämre, och det är ju Liverpool. Nu är det ju risk att det blir någon gammal repig skiva här, och vi får försöka hitta någon annan vinkel på det, men krisen är ju total.
Dags för Bylund att komma in snart. Liverpool.
Ja, han är nog förvånad över att han inte har fått samtalet, men frågan är om han ens svarar när Big Six hör av sig. Men vad ska vi hitta för ny infallsvinkel här då? Vad är det som händer?
Nej, men ny, det finns väl ingen direkt ny rent spelmässigt. Jag skulle säga att det är exakt samma sak, men
det är väl också läskigt för dem att det liksom finns inga tecken på att det ska bli bättre.
Men just att det går så fort också. Att man så här, ja, men nu har vi fått vila en vecka, nya tag, Wolves borta, tuff match. Nu gäller det liksom 2-0 efter en kvart i röven. Men om vi ska säga någonting, så Klopp har ju varit, framförallt kanske när Liverpool har varit bra, har Klopp varit den här gnällkuken som gnäller på att det är för högt gräs, för dåligt, pumpade bollar, att det blåser för mycket. Det är liksom en ursäkt för varje förlust. Men nu börjar man se en annan. Han ser ut att ha åldrats, han bitter, han klagar på hur övriga lagen spenderar, han är otrevlig mot journalister som ställer jätterimliga frågor. Jag kommer inte lägga någon värdering i den här, att han säger att 3-0-målet inte behöver räknas. Det var jävligt kul banter från Wolverhampton. För er som inte såg det, så jag la upp en på min Twitter, så in och kika på det här. Det var jävligt kul. Men Klopp, jag ser en annan Jürgen Klopp än jag sett tidigare. Det har varit en dålig förlorare innan. Nu är det en pressad Jürgen Klopp på riktigt.
Ja, det är inte kul att se honom. Han ser sliten ut. Alltså, han mår ju verkligen dåligt över det här, och det känns som att han inte riktigt har verktygen just nu att få fart på det. Sen kanske det stavas Van Dijk och Diaz och Jota, att det blir bättre då. Samtidigt så har ju de varit borta länge när de kommer tillbaka, och jag tror att man inte kan förvänta sig stordåd per omgående. Just nu är väl det stora problemet, eller jag vet inte om man kan peka ut någon lagdel. Allt är ju ihåligt. Det är väldigt enkelt att ta sig förbi alla olika former av pressspel som Liverpool sysslar med, och sen är ju backlinjen, det är en hönsgård. Polsk riksdag, det är så stökigt längst bak, och ett Wolves då, som ju aldrig gör mål. De gör 2 mål första 15, och ja. 3-0 är ju underkant. Liverpool kan ju absolut göra någon kassa här också, men samtidigt Darwin Nunez, ja, på tal om repig skiva.
Nej, det går inte. Men jag måste ge dig rätt nu, för en gångs skull. Eller för Sala. En gångs skull. Ja, men jag menar inte så. Det lät fel. Men Sala, jag har ju på något sätt, alltså, så här, du har ju varit rätt på bollen på många sätt, men jag har ändå känt att du har varit aningen FPL-skadad, att han inte har varit så dålig som du kanske har velat få att låta som. Men nu, det här är ju verkligen inte samma spelare. Alltså, det är inte samma självklarhet. Och jag, alltså, Sala, är han 30-31 år? Yes. Kommer han bli den Mo Sala som vi har lärt känna de senaste 5 åren? Alltså, han har ju absolut chans, och jag kommer inte döma ut honom. Men jag har på något sätt svårt att se det, för det känns så, ja, men det känns så uddlöst. Det känns så, alltså, hela hans Mo Salah har ju alltid varit en människa som kanske inte visar så mycket känslor, och när man då får se Salah dålig för första gången i Premier League, så tror jag att man reagerar kanske extra starkt på det, för att han ser så uppgiven och liksom uttråkad ut. Lite som Leo Messi, när han är dålig så reagerar man ju kanske ännu mer på att Leo Messi, när han är dålig, för han ser ut som han skiter i det. Men Salah känns så här uppgiven och ledsen och bara loj, jag vet inte, dålig. Jag får sätta ord på vad jag... Det.
Nej, det är svårt. Jag tycker han har tappat i han är inte lika kvick längre. Han är inte lika snabb på längre sträckor. Sen är det också, tror jag, jobbigt för en spelare som har varit i ett framgångsrikt lag, där han själv har varit nyckelspelare, när han ser hur ja, men dels att de har tappat lite namn, men också att de som lag inte är lika slagkraftiga längre. Det tär nog ganska mycket på hans psyke, tror jag. Och han funderar nog själv på, precis som Klopp, varför är vi inte lika bra längre? För det är ju många av de där spelarna som var med under de framgångsrika åren. Det är inte så att Liverpool har tappat jättemånga spelare. Ja, Sadio Mané är där. Eller han var där och han har lämnat nu för Bayern München. Men titta på backlinjen och målvakt och det centrala mittfältet. Det är ju många av de där spelarna som tog Liverpool till... titlar
de har vunnit allt. Gällande Salah måste jag bara säga så här, jag ser inte det här i Salah som man kanske har sett med Pierre-Emerick Aubameyang och Mesut Özil när de har skrivit sina sista kontrakt, att han blir mätt på något sätt. Jag ser fortfarande Salah som vill, och jag tycker att det är en ganska platt och liksom icke-grundad analys om man säger att Salah inte är lika hungrig efter att ha skrivit sitt sista kontrakt och känna bäst i Liverpools historia. Ja, det tror jag verkligen inte. Men det som man inte får ihop heller är att alla är ju ganska... Alltså det är på något sätt... Frågan är... alltså folk är i ganska bra ålder. Sen är de frågan om de är i för hög ålder för att klara Klopps pressspel, fast samtidigt så här, Robertson är inte ens 30, Trent i perfekt ålder, Van Dijk i mittback, han ska kunna vara 31 och spela där, Fabinho född 94, ja, det är Jordan Henderson är typ den enda som har åldern att skylla på. Thiago är väl 91, så alltså, fyller 32 i år, han är en sittande mittfältare, han är inte så löpstark, så det köper jag inte heller. Och det är det som är sjukt, att man läser på Twitter, man läser på The Athletic, The Guardian, jag lyssnar på någon ja, men, både svenska LFC-podden och någon internationell, och alla så här famliga mörkret, och ingen har svar på vad det beror på. Jag tror inte att jag har sett en situation som jag kan komma på den här nivån i fotbollen, när man inte kan sätta fingret på vad det är. Det är lättare på något sätt med Citys minikris, kan absolut inte jämföra det. Eller Chelsea som har den här rulliansen på spelare och tränare ut och ny ledning. Och, ja, men när United, när Ferguson slut och David Moyes kom in, det fanns förklaring. Det finns, jag ser ingen förklaring på Liverpool. Jag har inte sett någon som har gett en rimlig förklaring, och det är det som gör det så svårt att få ihop.
Nej, det är ju alla de där matcherna i fjol då, att de fortfarande ska vara slitna. Det som, om vi bara går tillbaka till Salah, så det som är lite störande för Liverpool och där de kan vara självkritiska, det är ju att de förlängde det där kontraktet efter ett halvår där Salah var så pass svag. Han gick ju inte att känna igen efter AFCON. Sen var han ju så otroligt bra innan, så jag förstår ju problematiken, och supportrar och tyckare ligger på att ni måste såklart förlänga det här kontraktet. Men vi har sett många skickliga managers genom åren offra spelarna just när de är som bäst. Att liksom, man börjar känna av att okej, nu är det nog hög tid att kliva vidare här. Och det är klart att det hade kunnat finnas bud på runt miljarden på Salah här i somras. Det tror jag inte finns den här sommaren. Jag har väldigt svårt att se att när det har gått så otroligt lång tid nu med sämre spel, att det ska skickas upp några större summor. Men jag är nog ändå, om det är beroende på såklart prislapp, men han har ett ganska långt kontrakt kvar, och får man in ett hyfsat bud så skulle jag säga sälj.
Ja, nej, men det blir intressant sen. Det är svårt. Mané vill ju lämna, och man hade fan inte kunnat sälja båda två samma. Alltså i efterhand när det ser ut så här så hade man ju kunnat gjort det, men situationen som det var där, så skulle jag säga alltså, det hade blivit upplopp i staden Liverpool om man hade skickat på det Mané och Salah efter förra säsongen. Så nej, det är en jättesvår situation. Och sen,
ja, samtidigt... det säger jag också. Jag sa ju där och då, ja. Grattis till liksom förlängd kontrakt nu. Nu kanske det kunde man ju också... Det gick ju att argumentera för att anledningen till att han gick ner sig var att det var kontraktstrul. Det lät ju länge som att det kommer inte bli någon förlängning för Salah. De kommer inte komma överens, han har för högt lönekrav. Men så hittade man till slut en överenskommelse, och det var väldigt glatt om, dels med tanke på att Mané hade lämnat och framförallt då för att Salah har varit en målgaranti. Men i år är det otroligt mycket sämre, även om det såg bättre ut att ta där under hösten. Så är han nu tillbaka till den här fullständigt iskalla formen. Men det är ju inte lätt att prestera i Liverpool. Det ser vi på Cody Gakpo också, som är en spelare som ska komma in med mycket självförtroende efter ett fint mästerskap och en jättesäsong i PSV. Men han gör ju inte det särskilt bra, han heller, får man säga.
Nej, han gör verkligen inte många glad. Grejen är så här, behöver inte ens fortsätta såga Liverpool. Jag tror typ alla supporter är så miserabla, så de har inte lyssnat så här långt på podden efter 0-3 mot Wolves. Tror att de gör? Jag vet mina poler, de lyssnar inte ens på podden längre. Nej, för att det går så
inte,
dåligt.
Men, jag vet inte, vi fick höra där att vi tycker att många supportrar... Nej, men vi hade väl efterfrågat lite mer kritik mot just Jürgen Klopp. Och det var det någon som svarade och tyckte att det är absolut många som är på honom och sådär. Men det är möjligt att det är så. Det är väl jag följer inte varenda Liverpool-sport där ute. Annars så tycker jag att Anders Bengtsson, Andy Bengt, chefredaktör och ansvarig utgivare på Offside, som ju både har podcast och ett väldigt bra magasin, han skriver så här efter matchen: av alla som underpresterar i Liverpool kommer ingen i närheten av Klopp. Ett haveri som spelas upp vecka in och vecka ut. Noll struktur, inga idéer och inga förbättringar trots 6 dagar mellan matcherna de senaste 2 veckorna. Och han har ju rätt.
Van Bengtsson kanske lyssnar på Big Six här.
Ja, precis. Det vet jag inte om han gör. Men jag tycker faktiskt att han har rätt i det här, i att Klopp är ju, och Klopp ska ju också sägas, mittemellan den här typen av utbrott som man då får mot olika journalister, så tar han ju på sig också ansvaret för att det ser ut som det gör. Men jag står fast vid att jag, hans historia i klubben, så viktig som han har varit för Liverpool och så som han har omfamnat det här laget, så tycker jag att han ska få på sig sommaren och starta på nästa år. Sen är det riskabelt. Alltså, tänk om det ser ut så här i augusti september igen.
Ja, då är det stökigt. Nej, jag tycker Bylund skrev det bra. Han skrev liksom, alltså, Klopp kommer aldrig på sparken av FSG. Det skulle sänka värdet rejält och skapa enorm osäkerhet för nya investerare. Och där tror jag att de landar. Alltså, Liverpool skulle kunna sluta på 15:e plats den här säsongen. Alltså, de kan inte sparka Klopp under ett övertagande. Jag tror verkligen inte det.
Nej. Annars får vi väl passa på att berömma Wolves också då, som tar en ny trepoängare. Lopetegui har gått in och strukturerat upp det där på ett bra sätt, och man känner väl inte att Wolves kommer att slåss med Everton och Leeds och Bournemouth när vi närmar oss om 8.
Det ska de inte göra med den där truppen heller. Alltså, det var väl ganska... Ja, men när man landade Lopetegui, fick in, när man gjorde ett bra fönster direkt. Alltså, spelmaterialet man hade från början ska ju räcka gott och väl. Och sen nu när man förstärkte både på ledarsidan och på spelarfronten. Så men kul att ge utdelning direkt. Det är bra, det jämnar till Premier League jävligt mycket.
Ja,
också.
Så är det. Den första matchen i den här omgången spelades ju redan under fredagen. Det nya, fräscha, pigga Chelsea skulle ta emot Fulham och... nej, Potter, det lyfte inte riktigt.
Fan, jag fick ju skit för att jag säger mudryck. Alltså, måste man säga mudryck eller? Det orkar man inte säga. Nej, mudryck.
Jag är usel på att uttala namn. Jag kör
vi får se vad jag säger.
Jag tror att de vet vem du syftar till.
Det var ju någon som skrev att jag har sagt mudryck så många gånger, så att du började säga mudryck också. Så jag tar på mig den. Okay. Nej, men vad såg man den här matchen? Enzo Fernandes, bäst på plan. Jag tycker han...
Starkt efter att han varit där i typ lite mer än ett dygn.
Ja, men Potter, geni först. João Felix, bäst på plan. 60 minuter. Nu Enzo Fernandes är bäst på plan. Kanske jävla bra värvningar av Chelsea här.
Mm. Ja, men verkligen.
Tänkte nog få träna lite.
Får bara hoppas att inte han fäller upp match 2 på samma sätt som Mudryk gjorde. Det var ju piggare och bättre mot Liverpool.
Ja, men det kan man lugnt säga. Såg du förresten Twitter? Längre absolut ingen värdering. Det var något FPL-konto som la upp så här: Mudryk så här, noll assist, ja. Noll mål, noll XG, noll assist. Någon kommenterar: Chernobyl, Aaron Lennon.
Ja. Ja, jag såg
ändå sista. Kul.
Ja, det var
ändå
roligt.
Kul.
Det var lite roligt. Det var lite, jag tyckte på Twitter här nu också att De Bruyne har inte varit så lik sen AFCON. den är också lite rolig, måste jag säga. Men ja, det var ingen jättebra match då från Mudryks sida. Och Chelsea har ju förtvivlat, svårt att komma till bra lägen. Har väl typ ett skott på mål i den här matchen. Och jag gillar ju den där startelvan. Det borde kunna vara bättre, även om vi som så många gånger förr under det här året varit inne på att det får lämna också stabila och gör ju en fantastisk.
Vet du vem satt ju i Eurotalk Weekend förra veckan och det skulle Samuel Leach som spelar i Brommapojkarna ta upp fem spelare på en lista som man skulle tycka byta klubb som skulle göra bättre än andra, en annan klubb. Först på hans lista hade han Kai Havertz. Han skulle sluta med fotboll. Och jag börjar väl på något sätt kanske lite hårt, men det är ju Kai Havertz. Han kommer ju till chanser i den här matchen. Han måste avgöra. Det är så många poäng som Chelsea har tappat på att han inte kan göra mål. Jag får fan inget grepp om honom. Sen ska det bli kul att se nu nästa match när man kan ställa upp med, ja, men om Mudryk kommer in, om man kan spela med Kai Havertz som också såg bättre när Joao Felix kommer in och han kan spela. Så det ska bli kul att se, men många frågetecken kring andra spel. Kukureya är ju direkt skitdålig ännu en gång. Mason Mount är inte bra i år. Ja, nej, men det var kul för honom. Badashile, som vi sa, som vi valde för Mudryk i CL-11, 3 matcher, 3-0, noterar vi. Mason Mount, som står för att han vill förlänga kontraktet och har tydligen väldigt höga löneanspråk, samtidigt som Chelsea vill göra om hela strukturen. Blir kul att se vad som kommer hända där. Känslan är att kanske kan bli någon fortsättning någon annanstans, min tidiga känsla faktiskt. Reece James tillbaka också, men det är mycket. Hakim Ziyech var i Paris för 2 dagar sedan och vart fuckad på fax eller vad det var, David de Gea, och nu ska han starta. Det känns jättekonstigt.
Och så Mason Mount, han är ju helt under isen. Det är nog dags att börja sätta honom på bänken där, jobba lite peppledarskap där, för att Mount går ju inte att känna igen. Och i och med att de har så många spelare där nu, han kan ju verkligen laborera med det här laget och testa lite olika varianter. Nu får han ju tillbaka Joao Felix här också i nästa, så att Mason Mount är jag lite trött på. Jag tycker att han står för en likblek säsong. Störning kommer in och finns ju att honom kan man ju också använda sig av. Och han, även om han kanske inte, han kan ju gå in i perioder där han är svag poängmässigt och där befinner väl han sig och har gjort det under en tid. Men han bidrar ändå någonting med sitt sätt att dels jobba i pressspelet men också löpa och rycka isär. Så att jag tror att Potter kommer börja nyttja honom faktiskt.
Sen kollar man sen första i år 2023, man har alltså gjort 3 mål på 7 senaste matcherna. Det är för dåligt och det är där man behöver komma igång. Alltså defensiven tycker jag ser okej ut, och det vet vi sen tidigare att Potter är bra, framförallt i perioder. Men målskyttet har ni haft förbannat svårt med Brighton också. Så jag vill inte avfärda Potter som en dålig anfallstränare, men måste bara fråga, vi börjar bli lite halvånga, men det tror jag folk uppskattar så här på tidigt på måndagen. Men vad ska man ställa för krav på Chelsea resten av säsongen? Nu får man in de här, men man har ändå värvat för över 6 miljarder. Vad ligger man 9-10? Champions League är väl lite hårt att ställa krav på, men vad ska man ha för kravställning på Graham Potter för att man ska se det som en inte katastrofal säsong härifrån och in?
Men vadå, Champions League är ju kört. Dit tar de sig inte. Alltså det hade ju varit fräckt att kräva det. Sen är han en anledning till varför det inte blir det också såklart. Men jag säger ju att Europaspel, sen förstår jag väl att de inte kommer vara nöjda med det. Och kanske att de nästan vill undvika det. Men ja, topp 8 måste de ju vara efter den här säsongen. Och det kommer ju fortfarande vara en jättesvag säsong, men utifrån förutsättningarna som vi har framför oss så är det nog det kravet som ledningen kan ställa. Och sen då i nästa skede försöka skrälla sig vidare i Champions League. Dortmund är ingen skräll om de tar sig vidare, men kanske då att Potter ändå kan få ner på laget, och då ska de ju kunna hota många lag så som City är nu. Det är inte jätteimponerande. Kämpar, Bayern kämpar. Det är många lag där ute som kämpar. Så det är ju klart att om Chelsea får fart på grejerna, då borde de ju kunna hota de flesta utav lagen.
på pappret har Chelsea bättre lag än båda säsongerna man har vunnit Champions League, och man sparkar en tränare de säsongerna också, så kanske blir tredje gången, vem vet. Och vi vet ju sen Svenska Cup-runnen att Graham Potter är bra, en bra cup-tränare. Han är cup-segermästare Sund.
Ja, exakt. Och herregud, han slog ju Arsenal på Emirates, så att det finns någonting i den spaningen. Annars var glädjande att Reece James var tillbaka och Chilwell hoppa in, så att där har vi ytterbackarna. Kutureja vet inte vad man ska göra med, men ytterbackarna, om de får hålla sig skadefria här nu, betyder ju otroligt mycket för Chelsea. Sen om det blir en femback eller ja, om de spelar som wingbacks eller ytterbackar, det återstår väl att se. Men helt klart att jag hade större förhoppningar på det här nya Chelsea, men vi får väl säga att det blir ytterligare ett nytt Chelsea när Felix är tillbaka här i nästa match. Det är väl West Ham som väntar för Chelseas del i nästa fight. Ja, det stämmer, på lördag 13:30. Och den matchen tillsammans med många fler får vi prata upp i slutet av veckan. Vi blev, som du var inne på här precis, lite långa då i det här avsnittet. De har inte kunnat gå igenom alla matcher. Men vi får väl ta lite djupdykningar i Newcastle och alla lag här mot slutet av veckan.
Jag måste bara fråga dig innan vi slutar. Din Nathan Jones-gubbe, supporterna vände sig alltså mot honom och sjöng mindre trevliga saker, bland annat sagt in the morning och att not up for the job. Och han hade ju en jävligt speciell post-match-intervju där bland annat säger: I've allowed certain things to happen and gone away from what's made me successful in the past. Alltså det känns, vad fan säger han?
Ja, det är lite märkligt. Och det kanske är någonting med det då som de stör sig på. Alltså supporterna, hur han uttalar sig. För visst, de är sist, men det var de väl när han klev in också. Men annars har det väl gått lite bättre ändå sedan han tog över. Men de kanske hade förväntat sig
ännu mer. Är inte känslan att det gått lite bättre bara för att man gick till CM i Ligakuppen och slog City då? Jag tror inte att det har gått så mycket bättre.
Nej, det kanske är så. Det kanske är så. Men det är inget ytterkört, men det är klart att Southampton-supporterna, de... Ja, det är ju ett lag som har varit i Premier League under ganska många säsonger nu. Och de hade ju, även om vi såg det komma, så hade de ju större förväntningar på laget än en 20:e plats. Parkerar ju sist i tabellen just nu. Men inget är kört. De har 3 poäng upp till strecket. Och det handlar
det här
om att... Ja, jag tror ju det. Jag tror att Southampton är ett av de lagen som ska åka ur. Tillsammans med Bournemouth, som nu är på 19:e plats. De är i en hemsk form och det går inte att värva in fler spelare, utan snart så måste det faktiskt lossna för dem. Kanske att de ska ta in, de kör väl fortfarande med den där interimlösningen och Neil, va? Kanske att de ska ta in den där tränaren som skulle ersätta Scott Parker.
Ja, det börjar bli dags för Mitoma med otroligt viktiga, eller viktiga, men seger för Bournemouth när det är 86. Nu ska vi fan avsluta, känner jag. Nu snacka Bournemouth och Brighton och Southampton efter en timme. Nu stänger folk av.
Men det är Brighton som alltså vid vinst i hängmatchen är 3 poäng bakom Newcastle. Sensationspokalen är i Brightons just nu, va?
Ja, vilka har vi som är utmanade? Newcastle, Arsenal, Fulham, Brentford också uppe där. Nu har vi fan nämnt alla matcher. Vet vad vi måste nämna? Vi måste nämna målkalaset på Villa Park också. Den såg man inte komma att Leicester skulle ta den där. Fy, och vända gånger 2 också. Jävla viktig seger för Leicester som nästan var inblandad i bottenstriden där ett tag. Det har vi fortfarande till viss del, men vilket stark seger.
Ganska enkelt för Brendan Rodgers. James Maddison måste ju spela, och det gör han ju så länge han är frisk. Men sen också Iheanacho. Sluta nu med att hålla på och trycka in andra spelare såsom Jamie Vardy, tyvärr. Där hans bäst före datum har passerats, även om det gör ont i mig. Och Patson Daka, det är Iheanacho som ska spela där uppe. Och även han måste få gå in i perioder där det går lite sämre. Där han ändå känner att han har tränarens förtroende. I den här matchen gör han ju faktiskt 2+1, va? Eller 1+2.
Ja,
1+2.
Ja, 3 poäng. Han har ju någon vår om det för 2 säsonger sedan. Han är helt, helt otrolig, och sen bara fick han inte spela. Vet du vem mer som behöver pensionera sig efter att ha sett den här matchen? Alltså han borde knappt spela fotboll överhuvudtaget, men han borde lägga av. Tyrone Mings. Alltså hans agerande på, om det är ett 1-1 och 2-2 målen, alltså det är så dåligt mittbackspel och gnäller, så här Pickford och gnäller på andra, det är ont i magen att se det.
Vilket misslyckat lagbygge där är Aston Villa ändå. Alltså det har lagt så mycket pengar på det där laget, och det är Philippe Coutinho som hoppar in, och det är Lucas Digne som kliver av i paus för en ny vänsterback från La Liga, vet du, Moreno där, och nej, det är Mings är värdelös, och Boendia får inte att lossna, och nej, det är mycket som är skit i det här laget.
Ja, nej, men alltså jag tror att Unai Emery kommer få bukt på det. Han har gjort bra resultat när han sätter sin prägel på det. Men det är ju ett dåligt ihopsatt lag som är värvat för jävligt dyra pengar. Alltså Jack Grealish-pengarna har ju spenderats jävligt illa, får vi lov att säga.
Ja, det får man verkligen konstatera nu. Men det finns säkert mer pengar att ta av. Och kanske att man kan offra lite dödkött här i sommar också. Men du, nu är vi jättelånga. Vi tackar så mycket. Och så hörs vi mot slutet av veckan. Vi siktar väl in oss på torsdag då, som är vår ordinarie dag. Så får vi se om vi har med oss någon gäst eller hur vi lägger upp det. Tack Fabbe, tack till er som har lyssnat. Ha en fin vecka.